Kära vänner, som kristna så tror vi ju att Bibeln är Guds ord, inte sant? Vi tror att hela Bibeln är Guds ord och inte bara vissa utvalda delar. Och eftersom hela Bibeln är Guds ord så vill vi också i våra predikningar, i vår undervisning i församlingen, vill vi gå igenom hela bibelböcker, vers för vers, så att vi inte missar någonting, så att vi får höra allt av Guds ord och inte bara de delar som predikanten gillar bäst. Och nu håller vi på att gå igenom det här korta brevet från Judas, Jesu bror Judas. Och vi måste ju säga att det är ett rätt strävt brev. Han säger att han var ivrig att skriva till dem om deras gemensamma frälsning. Han ville alltså först skriva ett uppmuntrande brev där han firar allt det gemensamma goda som de har fått som en gåva. Men det blev inte så. Han skriver att han fann det nödvändigt att skriva ett brev som manar församlingen att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga. Och varför? Jo, för att det hade nästlat sig in vissa personer i församlingen som förgiftar församlingen, som förleder församlingen, som vilseleder och som manipulerar och som splittrar och som skapar misstro. Och därför har vi sett gång på gång att Judas i det här brevet talar dels om hur vi kan känna igen de här falska bröderna, men framför allt vilken dom de har att vänta. Han talar om att de finns i församlingen, de liksom existerar mitt ibland dem. Att de är där när församlingen samlas och de firar Herrens måltid tillsammans med församlingen och de festar och tar för sig. Han talar om deras karaktär, att de är omoraliska, att de är upproriska, att de är vanvördiga. Att de liksom inte kan vara stilla, att de är som vilda havsvågor som bara river upp dy och smuts. Och han talar om deras inverkan på de andra i församlingen, att de leder andra vilse, att de för bort andra från evangeliet i deras egna uppror. Och han talar om deras lära, att de alltid skapar ursäkter för att motivera sin upproriskhet. Men vad som alltid återkommer, gång på gång, när Judas säger någonting nytt om dessa falska bröder, är att han talar om den dom som oundvikligen kommer att drabba dem. Han talar i vers 4 att deras dom sedan länge är förutsagd i skriften. I verserna 5-7 så ger han 3 exempel på falska bröder som har fått sin dom, som står som exempel för oss. Han säger i vers 5 att Herren dödade av dem av Israel som inte trodde. Han säger i vers 6 att de fallna änglarna hålls i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Han säger i vers 7 att Sodom och Gomorra står som varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Han säger i vers 10 att de fördärvar sig själva. Han säger i vers 11 att de har gjort uppror och gått under som kora. Han säger i vers 13 att de har det svarta mörkret att vänta för evigt. Och nu kommer vi till vers 14. 15 och 16, där han återigen betonar den dom som oundvikligen kommer, denna fruktansvärda dom. Så vi läser den texten, Judas brevet, verserna 14, 15 och 16. Henok, i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem, om de falska bröderna alltså. Och han sa, se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de har gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. De klagar missnöjt över sitt öde och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de har nytta av. Så lyder Guds ord till oss idag. Så det är alltså en text som handlar om Guds dom. Och därför kommer också den här predikan att handla om Guds dom. Och det finns förstås mycket mer att säga än vad jag hinner säga på de här korta minuterna. Men jag vill ge 4 punkter att hänga upp predikan på. För det första, att Herren ska komma, ser vi i texten. För det andra, att han kommer för att döma. Och för det tredje, att han ska döma de ogudaktiga. Och här tänkte jag också säga någonting om vad han ska döma de ogudaktiga till. Och sen för det fjärde ska vi titta på den 16:e versen som än en gång talar om de ogudaktigas synd. Så, för det första, Herren ska komma. Judas hänvisar till en profetia av Henok. Henok som levde i det 7:e släktledet efter Adam. Och det är märkligt, för den här profetian finns inte i Bibeln. Henok är den enda som tillsammans med Elia aldrig dog en naturlig död, utan som togs upp i Guds härlighet. Och det är egentligen det enda vi vet om honom. Han fick barn. Hebreerbrevet säger att han fann nåd hos Gud och han togs bort utan att möta döden. Det är liksom Bibelns samlade undervisning om Henok. Men här plockar Judas upp en profetia som är hämtad från första Henoksboken, som inte är en del av Bibeln och som inte är en del av apokryferna som vissa kyrkor har liksom inkluderat i Bibeln. Den här boken, första Henoksboken, var väldigt populär på Jesu tid, på Judas tid. Och kanske var det så att det här var en bok som de falska lärarna gillade att hänvisa till. Men nu skriver Judas under den heliga andes inspiration och tar upp en sak ur den här boken, en sak som verkligen är sann. Nämligen profetian att Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de har gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Han hade ju kunnat citera massa andra bibeltexter, alltså riktiga bibeltexter som säger samma sak. Men det är intressant att han går tillbaka till Henok så tidigt som det 7:e släktledet efter Adam. För det innebär att den allra första profetian som kom genom en människa. Vi har en profetia i det 3:e kapitlet i första Mosebok, men den kommer från Gud. Sen har vi Henok. Så det här är den första profetian från en människa. Den handlar om Kristi andra ankomst. Det är fascinerande. Om att Kristus ska döma världen. Och tittar vi längst bak i Bibeln, i Uppenbarelsebokens allra sista ord, så har vi en bön och en profetia om Kristi andra ankomst också. Och lärdomen här är naturligtvis att vi som kristna måste leva i ljuset av den verkligheten. Livet kommer inte att fortsätta bara precis som det alltid har varit, som vi ser ur vårt begränsade perspektiv. Det finns ett slut. Det kommer en dag. Och när han kommer, den dag han kommer han tillbaka som domare. Hör vad Jesus själv säger. Jätteviktig text här i Matteus evangeliets 25:e kapitel, Matteus 25 och 31. Jesus själv säger så här: när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni, min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. Och sen lite senare säger han, sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Han ska komma. Vänner, han ska komma. Det som är dolt idag ska en dag göras uppenbart. Och vi ska avlägga räkenskap, säger Jesus själv. Jesus säger, vi ska avlägga räkenskap för varje onyttigt ord vi talat. Låt oss ta varning av detta. Låt oss uppmuntras av detta. Låt oss leva i ljuset av detta. Det är en verklighet, vänner. Vi går vidare till den andra punkten som jag egentligen redan varit inne på. Att Herren kommer för att döma. Han kommer som en domare. Vi har hört texten från Matteus 25. Och det finns många andra vi skulle kunna titta på om vi hade tid. Men vi kan lägga märke till i vår text i Judas brev att det står att han ska komma med tusentals heliga. Tusentals heliga tillsammans med honom. Vilka är dessa heliga? Det skulle kunna vara troende. Det finns vissa texter som öppnar för det. Men i det här sammanhanget, när det handlar om att verkställa en dom, så verkar det handla om änglar. Att han kommer med tusentals änglar. Vi har hört Matteus 25, där det står att människosonen kommer i all sin härlighet. Och alla hans änglar kommer med honom. Och han ska sätta sig på sin härlighetstron och han ska hålla dom. Och så har vi den fruktansvärda och fantastiska scenen i Uppenbarelsebokens 19 kapitel. När Kristus kommer tillbaka som en ryttare på en vit häst. Med ögon som eldslågor. Med många kronor på sitt huvud. Med en mantel som är doppad i blod. Och med ett namn skrivet på sin höft. Där det står kungars kung och herrars herre. Och så står det att han följs av de himmelska härarna. De himmelska arméerna. Och texten fortsätter att beskriva hur de vinner en förkrossande seger över Satan, över hans anhängare. Och sen i kapitel 20 så säger Johannes hur han såg en vit tron och honom som satt på den. Och för hans ansikte flydde himmel och jord och det fanns inte plats för dem. Och böcker öppnades och han höll dom. I vår text, i Judas brev, i den 15 versen, så finns det en intressant detalj. Judas använder ordet ogudaktig. Olika varianter på det grekiska ordet asebes. Inte mindre än 4 gånger i den här versen kommer det här ordet tillbaka. 2 gånger som ett adjektiv, ogudaktig. 1 gång som ett substantiv, ogudaktighet. Och 1 gång som ett verb, handlat ogudaktigt. Så en ordagrann översättning skulle kunna låta så här. Hör vad stolpigt det är. Jag hör vilka ord som kommer tillbaka här nu. Han ska hålla dom över alla och överbevisa alla de ogudaktiga om alla deras ogudaktiga gärningar genom vilka de har handlat ogudaktigt och om alla de hårda ord som ogudaktiga syndare har talat emot honom. Ni hör vilka ord som kommer tillbaka här. Alla ogudaktiga. Alla ogudaktiga. Alla ogudaktiga. Alla ogudaktiga. I en vers. De ogudaktiga, det är de som inte fruktar Gud. Det är de som inte har några gränser i sina ord. Som är blasfemiska, som talar utan att ha något förstånd om det heliga som de talar om. De vars ord avslöjar deras hjärtas högmod och arrogans. Det är de ogudaktiga. Men vad är det då de ogudaktiga ska dömas till? Vi går till den tredje punkten. Judas har redan nämnt flera saker. Han har talat om eviga bojor. Han har talat om evig eld. Han har talat om fördärv. Han har talat om evigt mörker. Och allt det här ligger ju i linje med vad Jesus själv undervisade. Den yttersta domen. Ni vet, Jesus talade ju om och om igen om det här. Han återkom det till det ofta. Han hade mer att säga om helvetet än han hade att säga om himlen. Och av alla som talar om helvetet i Bibeln så talar Jesus mest. Den allra mesta undervisningen kommer från Jesus själv. I bergspredikan i Matteus evangeliets 50-7 kapitel. Jesus varnar för helvetets eld. Han talar att det är bättre att vi river ut ett öga, att vi hugger av en hand. Han säger att det är bättre att en del av vår kropp går förlorad än att hela vår kropp kastas i det brinnande Gehenna. Gehenna, det var ju dåtidens soptipp. Den låg i Hinnoms dal utanför Jerusalem. Där brände man sopor, stadens sopor. Och det var en eld som pågick dygnet runt. Den slocknade aldrig. Och det var det konceptet som Jesus använde för att beskriva helvetet. I Markus 9:43 så talar Jesus om elden som aldrig släcks. Och så har han en sorts refräng, särskilt i Markus. Det han om och om igen säger, där masken inte dör och där elden aldrig släcks. Där masken inte dör och där elden aldrig släcks. Så det tycks vara en eld som inte förtär utan som bara plågar. Som aldrig upphör. I Matteus 25, som vi redan har hört, där han talar om sin andra ankomst, så säger han i vers 41, han förvisar de orättfärdiga till den eviga elden. Och sen i vers 46, till evigt straff. Och han tycks betona den eviga aspekten här. I Matteus 26 och 24 så säger han, ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan, om den aldrig hade blivit född. Det hade blivit bättre om man aldrig hade blivit född. Det innebär att när det handlar om Judas så hade icke-existens varit bättre än det som han kommer att lida. Det skulle varit bättre för honom om han aldrig hade blivit född. För han kommer att vara med om något långt värre än icke-existens. Och en annan aspekt av helvetet är smärta. Fysisk och själslig smärta. Jesus talar om den plats där man gråter och skär tänder. Hör till exempel vad han säger i Matteus 13:40. Där han förklarar liknelsen om ogräset. Han säger, som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar. Och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Eller liknelsen om kungasonens bröllop. Matteus 22:13. I liknelsen här så säger kungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta honom i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och här nämner Jesus konceptet om mörkret utanför. Alltså det innebär att man är utesluten från Guds folks glädjefyllda gemenskap med Gud själv. Man är utanför, utanför Kristi försoning. I Lukas 16 berättar Jesus liknelsen om en rik man och en fattig man som heter Lazarus. Och i den 22 versen säger han, så dog den fattige. Och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet där han plågades lyfte han sin blick. Alltså jag stannar här och så bara se. Här har vi en bild av evig plåga både till kropp och själ. Och han ropar efter barmhärtighet. Han lyfter sin blick och han ropar efter barmhärtighet. Han bad om en droppe vatten så att han kunde svalka sin tunga. För han plågas svårt i elden, säger han. Och sen i vers 28 så säger han att jag har fem bröder. Och han vill att någon ska gå och varna de här bröderna så att inte de också kommer till denna plågans plats. För det verkar vara en plats av plåga både för kropp och själ. Och samtidigt som helvetet är en plats av plåga för kropp och själ så verkar det finnas olika grader av straff. Och jag känner att jag går snabbt framåt här. Jag skulle vilja säga så mycket mer. Men det, man hinner bara så mycket i en kort predikan så här utomhus. I Matteus 11 så ropar Jesus. Han står som en gammaltestamentlig profet. Och han ropar verop över städerna i Galileen där han har gått runt och predikat. Och han säger så här i den 21 versen. Matteus 11, 21. Han säger ve dig Korasin. Ve dig Betsaida, för de kraftgärningarna som hade gjorts hos er skulle ha gjorts i Tyros och Sidon. Skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyros och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Det ska bli värre för Korasin och för Betsaida än för Tyros och Sidon, de hedniska städerna, Tyros och Sidon. Och sen säger han att det ska bli värre för Kapernaum. Han har vuxit upp. Det ska bli värre för Kapernaum än det blev för Sodom. Båda ska alltså gå under. Sodom har redan gått under. Men den ena ska få det värre än den andra. Och vad beror det på då? Jesus säger att den som har fått mycket givet av honom ska det också utkrävas mycket. Hör vad Hebreerbrevets författare säger. Hebreerbrevet 10:28. Det är en viktig text. 10:28. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Vers 29. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar Guds son? Förakta det förbundsblod som har helgat honom och kränker nådens ande. Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den. Och dessutom, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det innebär att om du känner till Guds son, om du har hört evangeliet om att han utgav sitt liv så att du skulle kunna leva, så att du skulle kunna få del av allt det som är hans, om du har hört, så har mycket blivit dig givet. Och om du då har förkastat honom så kommer du att få en strängare dom. Och det leder oss tillbaka till texten i Judas brev. Judas talar om falska bröder. Om personer som har näslat sig in i församlingen och som säger att de är kristna. Som deltar när församlingen firar Herrens måltid och förnyar sitt förbund med varandra. Och det är deras dom Judas talar om. Alltså, de har inte bara hört evangeliet och förkastat det. De också vilseleder andra. De är blindskär, säger Judas. De är som dolda klippor precis under vattenytan. Klippor som river sönder fartygets skrov och leder besättningen till undergång. Aposteln Jakob säger att inte många ska bli lärare, för de ska få en strängare dom. Vilket oerhört ansvar att leda och undervisa andra. Ja, vi går vidare och tittar på de här personernas synd som vi har tittat på flera gånger, men så kommer den tillbaka här i vers 16. Judas säger först att de klagar missnöjt. Eller mer ordagrant, att de är missnöjda klagare. Missnöjda klagare, de hittar ständigt fel i församlingen. Ständigt, ständigt så finns det någonting att klaga på, och de sprider liksom sitt gift. Och det innebär att eftersom det är fel på allting i församlingen, så måste det också innebära att de är missnöjda med hur Gud i sin försyn har ordnat det för dem. De kan inte underordna sig Guds vilja och liksom i god... vad heter det? God... vad står det på den här vävnaden, Anna? I god... god att vara glad för det man har. Förnöjsamhet! I förnöjsamhet ta emot det som Gud ger i sin försyn. De kan inte det, utan de måste liksom klaga mot det hela tiden. De kan inte underordna sig Guds vilja och Guds herravälde. De klandrar allt omkring dem, alla andra utom sig själva. Och han säger vidare att de följer sina egna begär. Och att de följer sina egna begär, det är en återkommande beskrivning i Nya Testamentet på människor som inte är födda på nytt. De har varken kraft eller intresse att lägga band på sig själva. De är helt upptagna av sig själva. Och som Judas säger, de är stora i orden. De är arroganta och framställer sig själva som på en annan nivå av kunskap liksom. De är mognare än alla andra, de är liksom andligare än alla andra. Och dessutom är de manipulativa. Judas säger att de smickrar dem som de har nytta av. Det finns en väldigt trevlig sida uppenbarligen som de kan plocka fram när de behöver. Vänner, ni vet, Jesus säger att det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. Och här har Judas än en gång gett vägledning i vad vi ska titta efter för att avslöja de falska bröderna. Om det som kommer ut ur deras mun är ständigt missnöje, arrogans och manipulation, så kännetecknar det vad som finns i deras hjärta. Och då måste vi till varje pris hantera det. Vad betyder det här då för oss? Jag skulle bara vilja ge två korta tankar som avslutning. För det första, Judas brev talar kraftfullt om Guds dom över dessa falska bröder. Han talar långt mer kraftfullt än jag någonsin skulle våga. Men kraften i Judas brev lär oss någonting om hur Gud ser på dessa personer som river sönder den församling som han har köpt med sitt eget blod. Han sänder sin son snarare för att döma till evig eld. Och här finns förstås en lärdom i hur vi bör förhålla oss till dessa personer. Vi kan inte vara mer barmhärtiga än Gud. Vi måste våga närma oss de här frågorna och tala utifrån det vi ser att deras frukt visar. Vi måste varna, vi måste våga det när vi ser att det är aktuellt. Och för det andra, oj vad jag har funderat på det här. Men vänner, jag är inte säker på att vi talar om helvetet så ofta som vi skulle behöva. Om vi ska förklara evangeliet för någon, så behöver den personen få en uppfattning om vad han eller hon behöver bli frälst ifrån. Han måste eller hon måste förstå vad som står på spel. Alltså att det handlar om evig fördömelse, evig plåga, fysisk och själslig. Vi måste våga tala om detta så att vi ser vikten av det. Vi måste våga tala klart om att vi kan inte både behålla vår synd och ha Guds rike samtidigt. Vi måste välja. Vi har blivit försonade med Gud till högsta tänkbara pris. Jesus Kristus levde det liv som vi skulle ha levt. Han levde det i vårt ställe. Han stod emot varje frestelse som vi har fallit för. Han levde i fullkomlig rättfärdighet. Men på korset betalar han priset för vår synd. All Guds vrede föll på honom. Och det krossade honom. Så att vi som tror på honom får gå fria. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Och i hans sår blir vi helade. Men om vi ska hålla fast vid vår synd så kan vi inte ha del i hans försoning. Vi måste omvända oss och vi måste uppmana våra vänner och släktingar och de som inte tror på honom att omvända sig. Vi måste leva våra liv under Kristi herravälde. Och då kommer vi att finna att här finns glädjens fullhet. Här finns allt vi har längtat efter. Och det kommer att väcka obeskrivlig tacksamhet. Och det kommer att vara liksom drivkraften i hela våra liv. Det kommer att flytta om allt. Men vi måste se vad som står på spel, vänner. Och vi måste våga tala sant om det. Och jag ska erkänna att jag bävar när jag tänker på de som står nära mig, de som jag har vuxit upp med. Ska jag gå till dem och varna dem för evig plåga? Vågar jag det? Men jag kan inte se annat att den här texten lär oss att vi måste tala om de sakerna. Vore det inte bedrägeri annars? Livet med Kristus, det är verkligen glädjens fullhet. Det är verkligen så. Men vi måste liksom få balans på det. När vi ser allvaret så väcker det vår tacksamhet. Låt oss be. Älskade Fader, vi tackar dig för din omsorg om oss. Och vi tackar dig för nådens gåva. Vi förstår inte varför vi fick frälsande tro. Vi har inte gjort någonting för att förtjäna det, Fader. Det finns ingenting i oss som gör att vi skulle ha sett bättre än någon annan. Men vi är här i din församling. Och vi kan se upp till dig genom ett barns ögon och säga älskade Fader. Utan att förstå varför. Vi tackar dig för nådens gåva. Och vi tackar, vi ser när vi tittar på helvetets verklighet, på dess allvar, så väcker det än en gång vår tacksamhet. Att du har sänt din son för att vi skulle få bli räddade ifrån denna plåga. Och samtidigt, Fader, så väcker det i oss en desperation för de som inte har hört. För de som inte har tagit emot Kristus. De som vi älskar. Och Fader, vi ber för dem nu. Vi ber, vi har så många namn, så många ansikten i våra huvuden som vi ropar till. Som vi önskar så gärna skulle vilja komma till dig. Sätta sitt hopp till din son Jesus Kristus. Fader, förbarma dig. Forma oss efter ditt hjärta, Fader. Forma oss i tacksamhet och glädje. Men ge oss också mod att tala allvar, att tala sant och rent om den dom som ska komma. Vi ber om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.